Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Special, special, specialistona baby. Specialistona baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Jag heter Simon Järnfors och
jag heter Anton Magnusson.
Ja, och vi spelar in det här i två olika städer, Malmö och Stockholm.
Ja, jag sitter i Malmö och du sitter i Stockholm med.
Och den här gången ska
allt bra med dig?
Jo, det är bra. Jag har just tagit en tupplur, ja. Så jag är lite nyvaken.
Mm, jag är också nyvaken.
Är allt bra med det?
Ja, allt är bra med mig också. Jag har idag inte tagit en tupplur, utan jag sov ju min nattsömn.
Ja, just det. Du har den typen av vanor. Jag får lite så här flashbacks till när vi spelade in förra gången över telefon. För då var jag mitt uppe i mitt personliga helvete.
Just det.
Så jag känns att jag rycks lite tillbaks till den känslan nu när jag sitter här och spelar in i telefon.
Ja, bara för att det är en liknande situation.
Ja, det är det. Fast jag mår ju väldigt mycket bättre nu liksom.
Ja, vi pratade ju med varandra igår och då sa du att du mådde bra, att det inte var någon fara på taket och så vidare.
Nej, jag har ju, det har ju varit lite sådär upp och ner liksom.
Ska detta vara kanske en uppdatering om Simons personliga helvete?
Eller? Ja, det kan vi göra. Vi måste ju använda den jingen.
Ja. Så. Men då får du helt enkelt vänta med att berätta, så kommer först jingen då, ja. Med Simons personliga helvete. Den kommer här.
Simons personliga helvete.
Okej.
Sådär.
Ja.
Är man nyfiken?
Ja, jag är inte helt hundra på att mitt personliga helvete helt är över. Alltså det här har ju att göra med uppbrottet från mitt ex. Mitt tvååriga förhållande liksom. Som försatte mig i ett...
Jag tänkte att jag skulle säga ditt tvååriga ex.
Ja, 22-åriga. Nej, men det var... Det försatte mig i något av ett personligt helvete. Men det var ju... Och jag trodde jag hade kommit över det, men sen så blev det ju lite, mådde jag lite dåligt igen och så här. Det tror jag är rätt naturligt egentligen. Men nu så känner jag att jag har inte mått dåligt på ett tag över det. Och det är nästan så att jag, för jag hade lite glömt att, alltså mitt ex mår lite psykiskt sämre än vad jag gör i allmänhet liksom.
Mm.
Och jag hade inte tänkt på lite hur det var. För sen så liksom mådde jag ju dåligt över själva uppbrottet. Men nu så känner jag att jag nästan mår bättre än mot slutet när vi var tillsammans. För att jag slipper liksom den här andrahandsångesten liksom. Ja, men man mår ju dåligt om man är ihop med någon som mår psykiskt dåligt. Eller man mår ju lite sämre. Det är ju svårt att bortse från den. Jag hade nästan glömt bort den här känslan hur det var att inte ha den här liksom
ja, lite... Det bekymmers.
Ja, så det är rätt skönt faktiskt. Och det är det folk, ja, som har träffat.
Det är lite bekymmersfritt.
Ja, det är det. Det är, och nu speciellt när liksom när hjärtesorgen börjar gå över liksom och så där, så är det ganska slappt. Det är till och med alltså jag har träffat folk på stand-up-klubbar som sagt så här, fan, du ser ut som du mår bra. Alltså som inte ens är insatta i att jag har gått igenom ett personligt helvete. Som bara så här, fan, du så fräsch ut. Eller så här, du så utvilad. Eller så här, du ser ut att vara glad. Ja. Och då tänker jag, det kanske beror på det då att jag är tillbaks på det vanliga. Liksom, att jag inte har någon... Vad säger man? Man ser inte... När någon är passiv rökare. Jag har ingen passiv ångest längre. Liksom. Jag har ingen passiv psykisk ohälsa.
Ja, nej, men det är jättebra ju.
Ja, så det är rätt skönt. Att The Champ sa, du är så happy ut.
Ja, du är på väg upp på plus nu då, alltså.
Ja, det är väl mer att jag på något sätt, alltså jag har ju inte mått dåligt under vårt förhållande. Alltså mitt och Angies förhållande, utan det var, men det är mer så att man blir ju ändå påverkad lite liksom av, och hon har ju inte alltid mått dåligt heller, men hon har haft period, alltså mot slutet av vårt förhållande så mådde hon ju rätt kast liksom. Och det påverkar nog mig ganska mycket, utan att, men det blev så normaliserat i min värld då, så att jag bara nu, och sen så liksom när det väl tog slut så mådde jag dåligt över det. Men sen så nu så är det att jag har kommit lite ovanför vattenytan.
Ja, men det är skönt ju.
Ja, det är skönt.
Då, men om du skulle jämföra då med tidigare innan, andra perioder när du har varit singel. Är det samma känsla eller är det på något sätt ännu bättre nu?
Ja, det är förmodligen så är det ungefär samma känsla som... Men det är väl kanske lite kontrasten då att jag, att det var så länge sedan. Det var två år sedan jag hade exakt den här känslan förmodligen.
Ja.
Och sen så är det ju när det första året, eller det första ett och ett halvt året av vårt förhållande var ju också liksom, då var jag glad över det liksom, att det kändes nytt och kul.
Ja, precis.
Men jag mår bättre än på länge liksom. Så det känns ju bra.
Mm. Vad skönt att höra.
Men sen har jag ju haft liksom så här, ibland får jag vissa dippar i humöret i alla fall. Jag är ju inte helt fri från det. Och ibland så kommer det tillbaks lite så här, fan. Det här, alltså lite saknad och lite så här ledsamhet över uppbrottet också. Broppet, ja, uppbrottet.
Det är så glatt humör att du har gjort ett roligt lustigt ord på uppbrott. Jag är ju mitt uppe i ett uppbrott, eller som jag brukar kalla det, uppbropp. Lite så.
Men jag vågar inte riktigt heller ropa hej. För att förra gången, när jag gjort det tidigare, så har jag liksom ibland kastats tillbaks i det personliga jag har i helvetet. Men jag hoppas på att det är helt över nu i alla fall.
Du vill inte jinxa det?
Nej, alltså jag tror väl inte på jinx och sådär. Det är väl mer att jag... Ja, att jag är ändå beredd på att jag kan få en käftsmäll igen liksom.
Ja, precis.
Men jag hoppas på att det är lugnt.
Ja, men om jag tar från mitt perspektiv utifrån, så tycker jag också att du verkar happy. Och verkar må bra. Du är igång med mycket grejer. Ja. Och det är ju såklart också en väldigt... den här kravlösheten är ju väldigt skön att leva med.
Ja.
När man svarar inte egentligen till någon annan än sig själv.
Nej, det kommer jag ihåg ungefär när jag flyttade hemifrån. Alltså från mina föräldrar. Och så här fyllde 18 och inte var beroende av deras liksom ekonomi. Att det var lite samma känsla. Alltså jag kände en sån total frihet också då.
Ja, jo, det är väldigt skönt.
Ja, och du har haft den ganska länge nu. Alltså det var ju... Det var väl 5 år sedan någonting du var i ett fast förhållande?
Det var länge sedan.
Du måste
jag har vant mig. Det har blivit normalläge nu.
Ja, Så det...
Men jag tycker att jag uppskattar det.
Ja, du verkar ju egentligen trivas. Alltså jag har nästan svårt att se dig trivas bättre i en relation eller en familjesituation än som liksom en tjomme som bor ensam i en lägenhet.
Ja.
Alltså det kan ju ses som deppigt om man går efter samhällets normer.
Ja.
Men jag tror om man ska gå efter vad som passar dig personligen bäst, så tror jag, jag vet inte. Alltså jag...
Nej.
Vad tror du?
Nej, men det är intressant att spekulera kring. Alltså jag har faktiskt inte funderat över det.
Nej.
Men jag är inte så jätteannorlunda. Alltså jag är i förhållande, så är inte jag, alltså jag gör fortfarande rätt mycket samma saker liksom.
Mm.
Men jag kanske, klart att man tar lite mer hänsyn och man anpassar sig ju alltid lite grann, men inte speciellt mycket skulle jag inte tro i varje fall.
Nej, men jag tror också det finns en anledning att du är lite på mer eller mindre har undvikit att vara i ett fast förhållande, för att du trivs med den här situationen.
Jo, precis. Jag trivs ju väldigt bra med, alltså jag har det ju rätt nice. Jag uppskattar ju sådana saker som att kunna så här, gå upp och laga mat mitt i natten och kunna ligga inne 2 dygn på raken, som jag har gjort nu då.
Du har legat inne? Bara,
jag har legat inne. Alltså,
du har inte varit utanför dörren på 2 dygn?
Nej, jag har inte varit utanför dörren på 2 dygn. Jag har tittat lite serier.
Mm.
Och så kan man ju beställa mat från Mat 24.
Ja.
Så att då kommer man runt den.
Det här du säger, tittat serier.
Mm.
Har du tänkt på att det svenska språket har börjat gå mot att skippa prepositioner? Att på tåget nu för tiden säger de vi ankommer snart Helsingborg. För 10 år sedan sa de vi ankommer snart till Helsingborg. Och förut så man kollade, jag har tittat på tv, jag har tittat på serier. Men nu så går mer och mer folk och säger tittat serier, ankommer Helsingborg. Och leta efter, det är många som ska skippat också, att man bara säger jag såg den här dokumentären om kartellen. Då var de ute och letade efter medlemmen Kraja. Och så sa han så här, jag är ute och letar Kraja. Att folk...
Jo, men så kan man ju säga, alltså tänker jag också, vi har hört många gånger om någon kanske ska köpa en ny soffa, att de säger vi är ute och letar soffa.
Ja, det är så här, men man säger leta svamp eller sånt också kan man ju säga. Leta lägenhet. Men jag menar, när jag skulle säga så här, jag letar efter Anton, då skulle jag nog säga leta efter. Jag skulle nog inte säga jag letar Anton.
Nej, det är klart. Nej men jag tittar serier, säger jag nog nu för tiden. Jag undrar vad det beror på. Alltså innan sa man titta på tv, men det gör jag, alltså det är ju själva tv-apparaten jag tittar på, men det är ju inte
kolla på tv har jag alltid sagt.
Ja, men, precis. Jo.
Men du säger kolla tv nu.
Ja, men nu säger jag nog inte ens kolla tv,
utan du säger bara
kolla serie eller kolla film.
Ja, kolla
möjligtvis. Ja. Möjligtvis kolla Netflix.
Jag träffade en, för första gången jag hörde någon säga kolla tv, det var i filmen Fishy av Maria Blom. Har du sett den?
Nej.
Du vet Maria Blom som gjort Masjävlar och lite andra svenska filmer.
Masjävlar har jag sett det.
Fishy, jag hyrde väldigt mycket film och då såg jag den vid något tillfälle. Och sen så träffade jag en snubbe som på Snott i en bar här i Stockholm. Alltså vi bara hamnade vid samma bord. Och då så sa han att han kom från en förort som heter Fisksätra. Så frågade han om jag kände till den. Så sa jag, ja, jag har sett filmen Fishy. Den utspelar sig i Fisksätra. Och då började han och hans tjejen han var med då skratta lite nervöst. För då var det då han som var den karaktär, alltså den karaktären som var baserad, han som sa kolla TV. Det var den personen baserad på honom från Fisksätra.
Ja.
Han hade haft ett förhållande med Maria Blom. Var du med då när vi snackade med dem?
Jag var med då, ja.
Ja, ja. Okej. Okay, då var det för lyssnaren jag berättade det här, inte för dig.
Ja. Nej, men jag tror jag satt och pratade med vår andra kompis Pike.
Ja, ja.
Medan du pratade om Fishy. För jag hängde inte med i Fishy.
Ja, okej. Okay.
Diskussionen. Ja, ja. Mm, det är första gången du...
Vad sa du? Det var första gången jag hörde någon bara säga kolla TV. Jag tyckte jag kom ihåg att störde mig lite på det att han hela tiden sa kolla TV och inte sa kolla på TV.
Ja. Men har du något sånt där du skippar propositionen?
Nej, inte. Alltså inte. Det skulle vara något i så fall... Jag blir inte förvånad om jag skulle säga ska vi... Nej, jag säger nog kolla på film faktiskt. Men leta svamp, säger jag.
Säger du?
Jag ska inte leta efter svamp, jag kan säga leta svamp.
Är det ofta?
Jag säger nog plocka svamp då också.
Ja, men säger du kolla bio eller kolla på bio?
Gå på bio ska jag nog säga. Ska vi gå på bio?
Ja, vad ska vi göra där då?
Kolla på film.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, om du är med.
Det var någon som skrev på... Det var nog den etablerade poddlyssnaren Sara Mossadage, eller hur hon uttalar sitt namn, som postade någon grej på Twitter eller något annat socialt medium där det var någon som heter Gameplayer eller något sånt, någon liksom på något forum. Hans signatur tror jag var Gameplayer eller Game, något liknande. Och han hade, det var någon sån självmordstråd på Flashback tror jag, där han störde sig så jävla mycket på folk som sa då, ta självmord. Att han började märka ord i den här självmordstråden. Så var det Sara Mossadage skrev då, är det du Simon som är Gameplayer? Hon tyckte det var någon som så hakar upp sig på ord. Och kanske lite okänslig, ungefär som jag var när du pratade om att du hade kollapsat. Och jag började prata om att kollaps var ett roligt ord, att det lät lite som kalops.
Det var din första tanke också. Det var ändå så att Albin var rätt så skärrad över att jag hade varit nära att kollapsa. Men det första du tänkte på var att kollaps är ett roligt ord. På tal om den typen av svek. Det var inget svek riktigt. Men
Fantasero, en liten wrap-up på det.
En liten wrap-up på det. För att jag fick en liten wrap-up då med Albin.
Ja, men jag hörde det avsnittet.
En wrap-up. Ja. Han skyllde över mer eller mindre allting på dig. Gjorde dig till bad guyen.
På vilket sätt? Det var ju, ja, jag skulle nog säga att det var ett gemensamt beslut för oss att liksom göra, att hitta på det här rät grejet.
Men det tror jag han också fick då framstå som. Men han la ändå in att när vi var i Kvarnen i Lycke där, för ett par veckor sedan, att Albin mådde jättedåligt över det. Och så sa han det, men Simon, han verkar, jag började nästan undra om Simon trodde på det här själv.
Ja, men så kan det nog ha, alltså så här, jag, det, folk har frågat mig om det är sant, alltså så här, att vi, för det, var, det är sant att det var att vi och Albin hittade på det. Det var ju ingen, det var ju helt en lögn det här med att han skulle ha hittat en Fanta Zero i mitt kylskåp. Det var ju bara för att rätas lite med det. Men det är nog, alltså jag blev lite stolt när jag hörde ert avsnitt, för att han sa att jag var så pass bra skådis.
Ja.
Att jag levde, men jag tror det är grejen med att ljuga bra, det är ju att leva sig in så mycket i det att man tror sig själv. Och det var nog det jag lyckades med. Att den historien blev nästan sann i min hjärna, så jag satt där liksom och levde mig in i att det här är vad som har hänt.
Ja, det är fascinerande. För du är ju annars något av en slav till sanningen.
Jo, det är jag ju. Men när jag har bestämt mig för en lögn för komisk effekt, då tror jag att jag är rätt bra på det.
Ja, jo, det var det ju verkligen. Jag minns ju tillbaka när vi var och spelade på Interpol och spelade flipper och biljard eller vad det var. Det var väl första gången jag fick höra om att det skulle vara Albin.
Ja, du hade väl sett någon undersökning då i specialisterna podcast efter snackgruppen. Alltså ja, just att du hade sett det. Men det var då jag berättade, för du hade inte hört avsnittet när jag och Albin drog vår version då. Det var falska version. Ja, men då satt jag ju samtidigt och smsade med Albin och skrev så här.
Ja.
Anton är fly förbannad. Han funderar till och med på att kontakta Ramona då, Albins flickvän. Så du måste förbereda henne på, vi måste ha samstämmiga berättelser. Och det var ju också det här med att för det var rätt tur att vi hade förberett lögnen väl också, för att det fanns ju en ganska stor lucka i vår lögn. Och det var ju det att varför jag då hade köpt en vanlig Fanta utan Zero. Ja. Som han köpte av misstag. Så sa jag, ja men det kan vara, alltså min ursäkt då som jag hittade på var ju att ibland så är det gäster till väldrycken som vill ha läsk med socker i, så därför hade jag köpt det till dem. Men nu så här efterhand, det känns ju inte helt trovärdigt att jag skulle göra det.
Nej, alltså nu var det att jag trodde inte att det var en lögn från er. Men jag minns att den detaljen tyckte jag var väldigt underlig, för att jag vet ju att du inte har sockerläsk i din kyl.
Nej, väldigt sällan. I så fall skulle det vara ifall jag fått av någon kanske.
Ja, precis. Och att du väldigt sällan då köper drycker som du inte själv gillar bara för att ha i väldrycken väl.
Sen var det också, alltså Albin höll på att trassla in sig i ett nät av lögner som man aldrig skulle kunna ta sig ur, när han sa att det var i arkivsamtal hade han valt Fanta Zero. Då tänkte jag, men det kan man ju gå till läggen, man kan ju gå tillbaka och lyssna då i avsnittet i arkivsamtal och se om han någonsin har valt det, för jag tror fan inte han har gjort det. Så jag liksom bröt in där och sa, nej, du, det var inte under inspelad form. Det var vid något annat tillfälle du var hemma hos mig.
Ja. Ja. Men var det roligt att se min reaktion på eran lögn?
Ja, det var det. Men det var också lite som att, alltså om man tänkte, när man var liten och kanske eldade med grejer så här, man kanske satte fyr på ett hörn av en tidning. Och så var det lite känslan av att, shit, nu brinner hela garaget. Så här bra hade jag inte tänkt att det skulle gå.
Ja, just det.
Att det blev lite för stort, att jag märkte att du började liksom nästan skaka och vilska. och sen så liksom gick det så långt med de här liksom omröstningarna på specialisterna i eftersnacksgruppen, och det växte liksom, det blev mycket större än vad vi hade räknat med, eller i alla fall
bortom med kontroll.
Ja, jo. Men det var ju, det blev ändå roligt liksom.
Ja. Men hade ni pratat samman om att Albin skulle come clean?
Nej, det hade vi inte. Nej, det hade vi inte. Jag hade nästan så. Jag hade tänkt att vi skulle göra det någon gång, men jag tycker absolut att det var lugnt att han gjorde det då. Det kan ha varit för det också.
Ja, men det kan ha varit att han bodde ju här några dagar hos mig. Så det kan ha varit att det här skvallrande hjärtat.
Ja, att han fick dåligt samvete.
Edgar Allan Poe. Ja, att det kanske var en jobbig grej då för honom att. Och leva så nära in på mig med den här lögnen.
Men jag tänkte på det också men han tyckte väl att jag ljög helt samvetslöst. Att han har satt det dåligt samvetet. Medan jag tänkte på när vi spelade in samhällsljud. Och vi kraschade en lägenhetsvisning. Och började äta pizza och chips i soffan. Och liksom känna oss som hemma, så att säga. Då var Albin och Elinor med också. Och jag kommer ihåg att alltså när de mäklarna kom in och var arga och ville att vi skulle gå, och jag bara satt kvar och slappt liksom och käkade chips och käftade emot, då tyckte Elinor också att jag var, hon tittade in i mina ögon och tänkte så här, Simon, han tycker inte det här är jobbigt, han är psykopat. Alltså hon sa att hon blev rädd för mig då. Och liksom hon gick därifrån för hon tyckte det var så fruktansvärt obekvämt. Men, hon, ja. Men det är väl också det att jag levde mig in i liksom den här rollen så starkt. Som ja, nu får jag känna mig hemma här, det är min rätt att sitta. Så jag tyckte inte det var speciellt jobbigt liksom. Men jag tror det, jag kan nog koppla på av mitt samvete ganska lätt.
Det är rätt mycket träningssak också det här vad man gör för konsten.
Ja, jo, det är.
Att man kan gå in i den lite hänsynslösa rollen emellanåt. Jag minns när jag först lärde känna dig och det var kanske någon gång vi ville ta något foto eller något liknande till någon grej. Vi skulle bara ha något foto för att kanske lägga upp på Instagram som reklam för någonting. Att du har liksom inga spärrar då med vem du kan gå fram till och fråga, kan du ta en bild? Eller fråga någon, vill du vara med på en bild? Kan du göra det här på vår bild? Att du kan nästan ge dem ett jobb, fast de bara är en liksom förbipasserande person. Att då är det ju lite den här skammen man ska komma över för att få att gå fram till folk och be dem vara med på det, någon tramsgrej man själv ska göra liksom.
Jo, just det. Och det var ju samma sak när vi började göra busringningar sen också, att det var ju också att, men då hade jag lite fortfarande spärrar kvar, men jag kommer ihåg att jag kom över dem ganska snabbt.
Ja, där hade nästan jag mindre spärrar än du kanske i början.
Ja, jag tror det. Jag behövde dricka för någon folköl för det mesta innan jag skulle göra liksom ringa vissa samtal.
Ja.
Men
det här är då att man inte ser varandra gjorde det ganska lätt för mig.
Mm. Det är det här att ögonkontakt som du tycker är jobbigt.
Kan vara det. Ja, men man har ju en helt annan anonymitet på telefon.
Ja, just det. Men jag tänkte på den här spärren också att tigga pengar till Patreon och sånt där, att när vi diskuterade om vi skulle ha Patreon till specialisterna, så vad är du, tyckte du det kändes lite jobbigt i början?
Ja.
Men nu så är du liksom den som jobbar mest med Patreon i din podd.
Det är också en sån spärr.
Ja, det är verkligen. Precis. Och jag har gått över det liksom också, börjat tigga lite pengar nu till arkivsamtal och sådär. Apropå det så kan ni stötta den här podden på patreon.com.
Patreon.com.
Specialisterna podcast söker ni efter. Så då har vi gått över den spärren också.
För det har vi aldrig gjort tidigare i specialisterna. Nej, men då jag var ju väldigt anti i början när vi diskuterade om vi skulle ha Patreon i specialisterna. Men det byggde väl till stor del på okunskap också, att jag visste inte riktigt vad det var och hur det funkade. Men att det var någon form av sån crowdfunding. Men jag var ju rädd att det skulle liksom bli att det var innebar någon form av sån maktskifte.
Blir nog det lite också. Jag tänker så här att du lyssnar väl lite mer på dina Patreons, vad de vill ha. Ifall de gillar avsnitt med bögimmis, så kör du lite mer med det liksom.
Men det är också för att Patreons är ju de som är störst fans. Att jag skulle säga att man lyssnar på de som är mest dedikerade. Nu är det ju att de som är mest dedikerade är ju i regel Patreons också. Men jag skulle nog inte göra jättestor skillnad på om någon som inte har råd att vara Patreon men som är väldigt dedikerad och så kommer med tips och förslag, så skulle jag ju lyssna på det också.
Hur är det förresten, ska vi ta, din kliniska depression helt över, eller ska vi ta en uppdatering för den också?
Ja, det kan vi göra. Då kommer gingen för Antons kliniska depression här.
Antons kliniska depression. Antons kliniska depression.
Sådär. Min kliniska depression, den är väl nästan helt över. Jag märkte nu, jag drack vin häromdagen. Och då vaknade jag upp med så rätt mycket som bakfylla ångest och Det är lite som du sa när, i början, att du sa att när du satt här och pratade och spelade in specialisterna över länk, att du kastades tillbaka till ditt personliga helvete. Att lite så var det för mig när jag vaknade upp bakis med lite suddigt minne av gårdagen. Att jag kastades tillbaka då för en stund in i den kliniska depressionen. Men sen gjorde jag det bästa av saken och tog, så att jag har tagit 2 dagar nu, bara vilat upp mig och fått tillbaka mitt psyke. Så idag är första dagen jag ska ge mig ut på stan.
Jag kan hantera bakfyllorna nu liksom. Jag hade någon sån efterfest i min lägenhet också där jag söp liksom fram till 4. Och då vaknade jag upp sen liksom, eller vaknade tidigt med så här självmordsfantasier. Alltså jag började spela upp bilder av hur skönt det hade varit att och få ta livet av sig.
Jag tycker det låter så det låter så sjukt med självmordsfantasier.
men då visste jag också så här, för att jag har ju lärt mig, okej, det här är bakfyllan, det kommer gå över. Någonstans tänker jag, nej, det är en riktig livskris det här. Men jag fattar, jag har ju alltså en jävel på axel säger att det här är en livskris, men ängeln säger så här, det kommer gå över, det är bakfyllan. Ja. Förresten, jag såg att du hade postat på Instagram någon som hade tagit studenten och spelat vår låt ta mitt liv på klubben på studentflaket.
Ja, precis. Ja.
Var det någon som skickade det till dig eller såg du själva flaket?
Ja, det var en som har skickat det till mig.
Okej.
Okay. På Instagram.
Ni som har missat låten, så gå in på specialisterna på Spotify och lyssna på låten Ta mitt liv på klubben med oss två.
Ja. Men det är ju egentligen jättebra låt, tänkte jag, att ta studenten till.
Ja.
Det var en Isak Norén som hade skickat den till mig på Instagram.
Jag tror också jag vill publicera den. Du får skicka klippet till mig.
Jag ska göra. Men det är roligt, för att de ska ju på klubb sen. När man tar studenten, då går man ju på någon form av klubb sen. Då är det, och så tänker jag att familj och vänner står ju bredvid och vinkar. Och då är det någonting roligt med att hota att man ska ta sitt liv. Första dagen som ute... Ja, som,
men du är en av dem som skämtar mest om att ta ett liv, men du har för mycket dödsångest.
Livsglädje.
För att nej, men det väl handlar om, du har väl aldrig liksom haft speciellt mycket självmordsfantasier eller självmordstankar?
Nej, jag har aldrig haft en enda.
Inte ens en fantasi.
Alltså, nej, inte ens, jag har inte ens liksom tänkt den här tanken, fan vad ledsna de skulle bli om jag gjorde det här, när jag var arg på någon. Alltså inte ens, för den kan jag tänka mig är rätt så vanlig.
Jag är nog för egoistisk för det. Alltså jag bryr mig så lite, jag bryr mig inte, alltså jag tänker så här, men det är mest för att slippa jobbiga grejer. Ja. Det är inte att så här, som en hämndgrej att jag skulle vilja göra folk ledsna liksom.
Nej, för jag tänker att annars i tonåren, så att det skulle vara en hyfsat vanlig fantasi då, när man att man läker med tanken, man är förbannad på sina föräldrar eller på någon någon tjej i klassen eller något sånt som har dumpat den. Då tänker jag att det borde vara en rätt vanlig fantasi, att om jag tar mitt liv så kommer hon att ångra sig.
Ja, just det. Har inte fantiserat så mycket om. Men
inte jag heller.
Men är det för att du är för rädd för döden, för att liksom vilja få in de tankarna i huvudet?
Kanske det. Det kan ju också bara vara att jag är frisk.
Kan det vara så?
För, ja, jag vet inte. Är det normala att ha självmordstankar lite då och då?
Jag vet inte. Jag har ju det. Alltså det nu har det, alltså det är inte alltid, men alltså periodvis så har jag, alltså så här, även när jag har inte liksom varit deprimerad, utan bara det har varit vinterhalvår, så har jag vissa perioder gått runt och liksom, jag har ju hållit dem för mig själv för det mesta, för att det blir obehagligt för vanliga människor att få höra liksom. Men jag har ju ändå rätt mycket självmordstankar. Från och till. Och jag har tänkt att ja, det är nog, det har nog de flesta, men det är inte så många som pratar högt om det. Så jag har tänkt att det är normalt.
Jag får som bild att du går runt med hela vinterhalvåret med självmordstankar som, ja, du inte pratar högt om, för att du vet att folk tycker det är obehagligt.
Ja, så har det varit mycket.
Nej, inte ska väl jag störa med mina självmordstankar. Det håller jag för mig själv sen.
Ja, men jag tänker mig att du under din kliniska depression har jag tänkt att du också, alltså inte kanske självmordstankar, men att du har hållit mycket för dig själv, för att du inte, alltså det är ju, man besvärar ju folk när man liksom hela tiden ska berätta om hur dåligt man mår liksom.
Jo, alltså jag är duktig på att hålla saker för mig själv. Jag ogillar att besvära folk med mina bekymmer. Jag är mer åt hållet att jag måste dra det ur mig. Jag skulle säga att du är en av dem jag pratar mest om det med. Mm. Och det är lite för att jag har märkt att du gillar att prata om den typen av grejer. Både när det händer dig själv och att du är intresserad av andra psykiska hälsa.
Mm.
Eller kompisars psykiska hälsa och sådär. Så då har jag väl liksom vant mig lite mer vid det. Men om jag skulle ta andra kompisar som jag har, så nämner jag i princip aldrig någonting av det.
Nej. Men nu känner jag andra så pass bra också, som man märker ju på. Jag märker ju på dig när du mår dåligt. Alltså när jag pratade med dig när du var bakis häromdagen, då kunde man ju höra på röstläget liksom ungefär hur, att du mådde väldigt dåligt.
Ja. Jo, alltså att jag mår dåligt, att jag alltså verkligen får sån ångestkänsla i kroppen och sånt, det får jag ju till och från. Men det är väl, men det är bara att jag inte leker med någon självmordsfantasi.
Och det tycker jag är konstigt, för det känns ju som en sån här, okej, här har vi en utväg från det här ångesten liksom. Åh, vad skönt. Ja,
fast det finns ju så många andra saker man kan göra, tänker jag. Man kan ju flytta någonstans. Man kan flytta till en söderhavsö.
Ja.
Istället. Och aldrig mer ha kontakt med någon av dem som man har kontakt med idag. Bara bryta helt med sitt liv och skapa ett helt nytt liv någon annanstans. Då blir det ju typ som att ta död på sig.
Har du sådana fantasier?
Väldigt sällan. Men jag har nog haft mer åt det hållet. Att jag kan mer jag har närmare till att fantisera om det i så fall.
Ja, sådana fantasier har jag också haft. Men, men jag vet inte, de gånger jag har testat att så resa själv någonstans, känner mig så jävla ensam snabbt.
Så då får du självmordstank.
Ja, det känns. Ja, men det är ingen lösning. Det där med att flytta. Självmorden. Men jag tror att förmodligen tror jag aldrig jag kommer ta livet av mig. Jag tror jag kommer vänta, köra alternativet vänta ut döden istället.
Jo, där gör man ju ändå, tänker jag.
Ja. Men det, ja. Nu blev det lite mörkt det här i alla fall.
Ja. Men det skulle vara glatt.
Ja, men men just nu så har jag inga såna fantasier. Men det kommer ibland på bakfyllan.
Du är happy.
Mm, jag är mer eller mindre.
Du är happy. Men när du träffar At The Champ, så ska det ska ringa en varningsklocka om han någon gång säger "You look suicidal." då ska det ringa en varningsklocka.
Jo, men han det ska det göra. Men jag tycker han gör lite så här, han är en komiker som frekventerar Stockholms open mic-scen extremt mycket. Och han byter ut ofta sista ordet i varje mening mot ett engelskt ord och kan ibland ge ett lite korkat intryck. Men jag har märkt att han är ganska smart egentligen. Och han gav mig också lite, men sådär, för han hade något förhållande som har tagit slut liksom. Då berättade han att han var crushed. Att han mådde väldigt dåligt över det. Men sen så sa han så att han hade liksom dejtat runt jättemycket och liksom försökt ligga så mycket som möjligt för att komma över det. Men så sa han att om han hade, om det hade hänt idag, då hade han nog bara försökt försöka trivas liksom på egen hand och med kompisar istället för att försöka liksom så snabbt som möjligt hitta någon ny eller liksom försöka ligga så mycket som möjligt. Mm. Och då tänkte jag, men det kanske är en bra idé. Jag testade det. Och det kändes som ett ganska bra tips. Nu blev det ju så att jag kan inte riktigt hålla mig från och dejta och ligga med folk när jag får erbjudanden.
Sprängkåta liksom. I specialisterna.
Ja, jag är ju det. Men jag tyckte ändå det var en bra inställning i alla fall att ha så att nu ska jag inte leta så mycket aktivt efter det här.
Ja, precis.
Det var en bra... Och bara försöka liksom... Jag vet inte, det blir så jävla lätt att man bara fastnar i klischéer när man pratar om sånt här. Men låt oss säga, hitta tillbaka till sig själv.
Ja, men det finns ju så jättemycket kul man kan göra som inte då har med
sex och dating samlever.
Eller sex att göra. Ja, precis. Att jag tycker nästan att det är på väg att konkurreras ut i mångt och mycket. Alltså det finns ju massa roliga saker att hitta på överallt ju.
Jo, det finns sådana undersökningar som visar att folk i världen, alltså speciellt då i Japan och Skandinavien och sånt där liksom tekniken är så pass utvecklad att det är väldigt många som börjar välja bort sex och relationer.
Mm.
Och för att det finns så mycket annat kul.
Det finns ju det.
Men jag vet inte, jag har ju fortfarande den här sprängkartheten. Och ett bekräftelsebehov liksom. Så jag kommer nog, du är mer liksom japansk, känns det på som det stället, att du känns som att du trivs mer med Nintendo och grejer och YouTube. Du är den minst sprängkarta i specialisterna.
Ja, men det är ju någonting det är ju någonting med att vara helt så självständig då, i att man, eller att man inte är i behov av någon annan. Mm. att man kan ha det roligt på egen hand, om no pun intended.
Du tänker på onani nu eller vad?
Var det? Ja, det blev ju det.
Ja, det är inget pann, blev det inte kanske, men.
Jo, det blev
hand. Okej, hand. Ja.
Ja.
Just det. Men jag runkar du mycket då? Eller liksom?
Nej, medel skulle jag säga. Jag tror du runkar mer.
Det tror jag också.
Du är ju tokrunkare.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det eller kanske jag tar i tokrunkar. Men,
nej, jag tror det är den korrekta benämningen.
Ja, vi har pratat om det i något tidigare avsnitt att du så här, om du åker tåg längre än ett par timmar så kan du gå in och runka.
Ja, jo, just det.
Mm. Ja.
Ja,
men all heder åt
ja, det.
Det är helt naturligt.
Ja, lite kamratposten. Jag vet inte vad de skulle säga om ifall jag hade beskrivit mina sexonan vanor i detalj. Men jo, de skulle nog säga att det är rätt naturligt. Det är väl en tumregel, även om man inte skadar sig själv eller andra, så är det bara
för precis. Jo, om det hade börjat så här påverka din omgivning att du, och din karriär, att du så här, kom för sent ner till Big Ben och missade din spot för att du var tvungen att runka innan.
Ja, det enda som, alltså det enda gången det känns som jag påverkat andra, det är ju när du råkade öppna dörren hemma hos Arman när hon anerade på hans toalett.
Ja, just det. Ja, men det tyckte jag tyckte inte det var någon fara för min del.
Nej.
Det var väl bara lite roligt snarare.
Mm.
Jag kände mig inte traumatiserad. Det kan ju vara så att jag såg ju inte det riktigt tydligt. Jag har liksom ingen sån bild som har fastnat.
Nej, du kanske blockerade din hjärna blockerade ut det hemska.
Kanske det hade varit jobbigt om jag hade haft någon sån tydlig bild av allting liksom. Då hade det kanske varit en lite jobbig bild. Alltså det hade inte varit jobbigt, men det hade varit lite olustigt att ha en väldigt tydlig och klar bild av hur du ser ut när du runkar. Det hade varit lite jobbigare, men på ett sätt hade det också varit lite roligare. Då hade jag ju kunnat härma dig och så retas lite då och då. Och så här, gissa vem jag är nu och så sitta så som du satt och göra. Så det hade jag kunnat göra då.
Jag var
nu
på,
har jag ingen sån tydlig bild.
Jag var på Big Ben igår och då så pratade vi om fenomenet att grunka.
Gråtrunka.
Mm. Jag tror faktiskt aldrig jag har gjort det. Alltså jag har onanerat när jag har varit väldigt ledsen något tillfälle, vet jag. Men jag tror faktiskt aldrig det har kommit tårar från ögonen.
Nej,
samtidigt.
Nej, det
som
hoppas jag.
Men,
det hade varit jobbigt om det var det du satt och gjorde när jag råkade komma in på toaletten.
Jag satt och grunkade.
Om du satt och störtbölade och runkade.
Ja, du blir mer obekväm när folk gråter, va, än när folk runkar.
Ja, du, jag tänkte på det. För att både jag och Albin har ju pratat om vårt förhållande till att gråta.
Just
att vi inte gillar det.
Mm.
Det tänkte jag höra med. Tycker du det är jobbigt?
Att ni inte gillar
att vi är nästan lite fascistiska när det kommer till gråtpellar.
Ja, lite. Alltså jag ser det nästan som någon form av så här. Alltså jag tycker det, jag har accepterat det. Men det känns ju lite som så här, om jag hade varit bög och ni hade berättat att ni tycker det är lite äckligt med bögar.
Ja.
Ungefär så. Ungefär, ja, men kanske som bög-Jimmy ungefär. Att det är så här, han är bög, men han känner nog ändå att du tycker det är lite äckligt med bögar.
Mm.
Eller jag vet inte om du nu tycker det, men du...
Nej, jag tycker inte det är äckligt med bögar.
Ja.
Så.
Nej, men det är den känslan. Alltså jag tycker ju dels så tycker jag det är lite konstigt. Det är ungefär, jag ser det ungefär som homofobi, att man tycker så att killar, män inte ska gråta liksom. Att det är ungefär lika förlägad syn på saken liksom.
Ja. Jo, jag förstår.
Och jag tar inte det helt 100% på allvar heller. Alltså det är ungefär som att ni skulle säga så här, kvinnor ska stå vid spisen. Jag hade inte riktigt tagit det på allvar. Så jag hade nog känt så här, men det tycker ni väl inte egentligen.
Nej.
Ungefär så tycker jag när ni säger så här, med att killar ska inte gråta. Så här, men det tycker ni väl inte egentligen. Alltså jag kan inte riktigt ta det på allvar. För det känns inte som att ni bryr er så jättemycket. När jag berättar då att jag har gråtit så är det så här, okej, ni skämtar lite om det. Men det är väl inte så att ni tycker det är något fel egentligen liksom.
Nej, alltså det är ju rätt mycket att jag får tala för mig själv. Det är ju rätt mycket att att man vet, man förstår att det är man själv som är lite efter. Men man väljer ändå att inte ändra på sig för att det känns som en lite för jobbig grej att ändra på. Och för liten payoff. Alltså hade det varit att jag hatar bögar, då hade det funnits, eller svarta eller vad som helst. Att jag blev provocerad av att se en svart ha ett fint jobb. Eller om jag blev provocerad av att se två killar hålla hand. Då hade det funnits en poäng för mig att jobba med mig själv för att förändra det. Om jag då inser att ja, men här är det jag som är lite förlegad, jag får nog göra upp med de här den här inställningen som jag har. Men här är det ju då en sån sak som antagligen då, man är uppvuxen med det, om jag pratar för både mig och Albin, att jag är uppvuxen med det, och så sitter det i så att det skär lite, det ser lite fel ut, jag stör mig lite.
Det är väl som homofobi eller rasism ungefär, att om man är uppvuxen med det så har man ju bara så i sig så, nej, det där är fel.
Ja, och då är det ju att såklart skulle jag ju kunna jobba med det och aktivt och försöka ändra inställning, men det känns inte jätte, det känns inte som prio ett. Och så, och då, för att det är inte så ofta, det är inte så många som känner sig diskriminerade på grund av att man inte gillar när de gråter.
Nej.
Så då har jag bara inte jobbat med det någonting. Och sen så
Ja, det är väl mest också, det är ju mest att ni rätas, eller Albin kanske mest har rätas lite för det, ungefär på samma sätt som ni rätas med Börgimi för att han tänder på killar. Så Albin rätar så här, eller ja, det blir lite dubbelt då, att han rätar mig för att jag är bög, för att jag gråter ibland.
Ja, just det. Ja, ja, och där är frågan om det är lite så här, man gör narr av båda grejerna, att när Albin rätar dig för att du gråter och kallar dig bög för att du gråter, då skulle jag nästan säga att jag uppfattar det som att Albin gör både narr av sig själv och av dig.
Ja, det håller jag nog med om. Albin är ju också är ganska självmedveten liksom.
Ja. Och jag liksom tänker så, om du skulle komma hem till honom med tårarna i halsen,
ja,
så skulle han nog alltså då skulle han ju inte tycka det var jobbigt om du började gråta, om det var något jobbigt du hade varit med om.
Ja, Jag tror jag vet ungefär hur han har reagerat. Alltså jag tror, om jag ska spela Albin nu och du ska spela mig som kommer hem till honom med tårarna.
Vad har jag varit med om?
Din flickvän har gjort slut.
Okej, så jag genomlider någon form av personligt helvete. Okej, men då knackar jag på nu då.
Kom in. Ja. Hej.
Hej. Hej Albin.
Hur är det Simon?
Min flickvän har lämnat mig. Och jag har självmords tankar.
Kom hit.
Det är fantasi.
Nu kramar jag då Simon. Jag, Albin, kramar Simon. Och så... det här är för långt tids, alltså det här, vi kan inte spela upp hela det här i realtid, utan jag får säga så här, nej, men han hade kramat mig, han hade tröstat mig och sagt att det kommer gå över och liksom försökt muntra upp mig. Men sen tror jag att när jag väl går hem liksom, när jag lämnat lägenheten, då skulle han varit så här, men för helvete. Alltså, Vad är det för jävla sätt att komma hem till mig och bula som en jävla kärring? Alltså han hade sagt det. Han hade varit förbannad då liksom och tyckte att det var dålig stil. Alltså han, mot mig hade han hållit en front och varit stöttande liksom. Men sen så hade han varit så här, han hade lackat ur liksom. Ska han komma hem här och bula hos mig? Som en liten jävla bug.
Jag kan faktiskt höra det framför mig. Jag hör också den här förklaringsmodellen som ser ut ungefär så här.
Han kommer hit här med groten i halsen. Han utsätter mig för detta. Det är han jag ska göra. Gråta kan man göra hemma.
Exakt så hade det ju varit liksom. Och det vet både du och jag och förmodligen i Albin innan sig också. Han är ju sån, han är ju väldigt bra på att hålla masken liksom och vara korrekt när det väl gäller. Ja. Men man vet ju exakt vad han känner inombords, så man vet att det kommer att komma upp i något annat sammanhang kanske.
Ja. Jo. Jo, alltså så väntar han väntar ett tag innan han börjar rätas för det sen då.
Ja, ja. Jo, sen så när han märker att allting är över så hade han ju så hade han liksom kanske 4 år efter det så hade han sagt så här: men för fan Simon, den här gången när du kom hem till mig och grät, vad fan var det egentligen? Gör aldrig så igen. Ta det med en psykolog. Det är klart jag måste stötta. Alltså så han hade han ja. Hade
ja, jo, han hade tagit det kanske så han hade någon trevlig kväll. Man sitter och druckit några öl
och han märker att liksom faran är över och det.
Ja, precis, ja. Ja, du kommer la hem till folk och gråta istället.
Jag tror att du hade ju reagerat ungefär samma sak. Du hade också tröstat mig och varit stöttande liksom, ifall jag hade kommit hem och gråtit till dig. Gissar jag på.
Ja, det hållit det hemligt.
Du, jaha, men du, ja, sen hade du hållit det hemligt. Du hade inte sagt det till någon.
Nej, jag hade tyckt det var för privat.
Okej. Okay.
Jag tror det i varje fall.
Du kanske hade tänkt inombords, alltså det här är min gissning bara, att du hade tänkt inombords, men vad fan, komma hit och böla, vad fan är det? Men att du ändå hade varit stöttande utåt hela tiden.
Vet du, jag tror, ja, men jag tror mer att jag är som en closet homosexual där.
Aha.
Att om du tänker dig, det är 50-tal.
Ja.
Jag är homosexuell men jag lever med fru och barn.
Mm.
Och du är min granne.
Ja.
Och så kommer du hem till mig och eller så kommer din fru hem till mig och säger Simon har lämnat mig. Han är homosexuell.
Mm.
Så då hade jag kanske varit så vilket äckel, men så inombords har jag varit så fan om jag hade haft det modet.
Du hade varit som den här grannen i American Beauty, militärfassan.
Ja, ja precis. Som militärrassen i American Beauty, kanske. Nej, men för, alltså för jag är ju rätt fascinerad av folk som vågar visa känslor och sådär.
Mm.
Det är ju lite, alltså, jag är väl aldrig främmande för att prata känslor när du ringer och pratar med mig.
Nej, nej.
Och jag tänker, jag har aldrig gjort det någonsin.
Tidigare?
Innan. Nej, i princip aldrig.
Nej.
Jag har inte haft någon relation där jag kan dela med mig av mina känslor.
Men man märker att Albin brukar också bli rätt obekväm. Alltså så här, jag kommer ihåg någon messenger-tråd på Facebook där vi, jag vet inte varför vi började. Det var någon av oss som började skriva halv på skämt, halv på allvar, lite så här känsliga. Jag kommer inte ihåg om det var du eller jag eller någon som skrev så här, fan grabbar, jag älskar er eller sånt där. Man märkte att Albin blev extremt obekväm snabbt. Och började använda N-ordet och andra fula ord bara för att ta ner det på någon liksom ganska hård nivå igen.
Ja.
Det blev för känsligt. Men jag får mig också, du pratade i i Anton Magnusson podcast med om att du hade haft något så känsligt samtal med Bög Jimmy.
Just det, ja. Ja, då grät ju han.
Han grät, men inte du.
Ja, och där var det lite jag som tvingade ur honom.
Mm.
Då var det en riktig, att vi satt och kramades, att jag sa krama om honom, för att det var då han mådde som sämst. Så satt och så det var ju, så hade jag åkt ner då till honom, för jag kan dra det lite kort om för de som inte har hört det i Anton Magnusson podcast, men då jag hade fått lite olustiga sms från honom sena nätter, så jag var lite orolig, så jag passade på att åka ner någon dag tidigare till Skåne och till Trelleborg där han bodde då, och så visste jag att han mådde dåligt. Och sen så tog vi väl några öl och så, och sen så mer eller mindre liksom så fiskade jag ur honom, för han är ju väldigt sluten av sig. Men då till slut så började han lipa också.
Hur kändes det för dig då?
Det kändes bra. Det kändes som att jag hade gjort någon skillnad. Då fick jag sagt rätt många saker också till honom som jag ville ha sagt.
Ja, du berättade hur mycket du tyckte om honom och sådär.
Ja, precis. Och alltså, jag är ju inte bekväm i det. Alltså, jag tycker, alltså, där man kan väl, jag tycker så här är det väl perfekt. Jag hade ju tyckt det var störigt om jag hade haft någon kompis som gjorde så fort man mådde lite dåligt. Men här kände jag ändå att amen, här, det har ändå eskalerat under en längre period, Jimmys mående. Nu är det dags liksom, att göra det. Men jag hade ju inte velat att han skulle göra det mot mig så fort jag var lite nere liksom. Utan det får ju vara i så fall när man är på botten.
Jo, alltså det blir ofta, alltså jag tycker ofta att om man bara mår lite dåligt och någon liksom vill prata ut om det, då tycker jag ofta att jag bara mår sämre. Alltså ifall jag bara har liksom kanske en liten låg period eller någonting. Och någon, speciellt om det är folk jag inte känner speciellt bra, som ska vara så här, men hur mår du egentligen? Är det... Alltså så här, då mår jag bara sämre, för då blir jag påmind om, då försöker jag bara egentligen så här, gaska upp mig liksom. Och det brukar gå. Men det är klart att om jag hade varit, som vi kallar det, Benne, självmordsbenägen, då kanske det är läge att ha och göra som du gjorde med Jimmy.
Ja, precis. Jo, så känner jag också.
För du misstänkte då att han var Benne?
Ja, precis. Så då tänkte man spara det till de lägen när det gäller liksom. Annars blir det lite för... det förlorar ju sin styrka också lite, tänker jag. Om man alltid sitter och kramas så förlorar det sin styrka lite. Så nu kanske det gjorde lite skillnad. Men om jag hade gjort så hela tiden med honom, så hade det ju inte betytt något till slut.
Nej, det blev ju urvattnat.
Ja. Men jag tänkte på det med känsloliv och sånt, för jag är ju lite så, jag märker ju mer bara på yttre omständigheter eller yttre, alltså jag känner inte efter så mycket hur jag mår liksom. Det kan ju vara för att jag aldrig har liksom pratat om det heller. Utan jag bara märker så, oj, nu har jag inte städat på över en vecka här, och jag har...
Vi har pratat om det kliniska depressionsskägget också.
Ja, precis, kliniska depressionsskägget.
Du har haft det kliniska depressionsskägget vid något tillfälle.
Ja, det har jag haft ett par tillfällen senaste året.
Så du märker sådana yttre faktorer då? Liksom att du...
Då märker jag det, tänker jag, oj, jag mår nog inte så bra, tänker jag. Jag har ju inte, jag har ju skägg och här är stökigt. Att då kan jag förstå, oj, jag måste nog göra någon förändring. För så, men jag känner aldrig efter inåt liksom, så jag har ingen riktig koll på det själv, att jag mår dåligt förrän jag tittar runt och ser liksom på saker runt omkring mig.
Fast du har ju berättat om liksom när du har haft något förhållande som tagit slut och sånt också, att du verkligen har mått riktigt dåligt. Att
ja, alltså
att
just det, mitt första ofta, förhållande.
Ja, men även ditt senaste. Eller ditt, ja. Alltså det senaste riktiga. Var mådde du också riktigt tjuvens efter?
Ja, då söp jag.
Ja, det gjorde du inte efter det första? Ja.
Jo, efter det första också. Jag tycker det är en rätt bra lösning faktiskt. Alltså det är ju någon form av självmedicinering.
Ja, det är det. Att supa bort. Alltså det är ju rätt vanligt också. Det kanske är speciellt då bland män som, om man då inte är uppfostrad med att kunna hantera den typen av känslor, så super man bort istället.
Ja. Men då tänker jag, då är det ju bra om man, alltså det verkar, för mig verkar det kunna funka rätt bra eftersom jag inte blir beroende av det, ja. Mer än i periodvis då. Men att jag har inga större problem sen och lägga åt sidan och dricka måttligt.
Nej, men alltså det är frågan om, alltså det är ju ett sätt som funkar för dig, alltså så här.
Ja.
Att, men samtidigt så är det kanske så att om du dricker då i en månad eller två, så blir det så att du går upp, mer upp i vikt kanske, du skiter i lite saker som jobb och städning och liksom, det är ju inte jättebra för humöret heller liksom, att dricka för mycket.
Ja, det blir ju lite som den här, om man till exempel har feber.
Ja.
Så ligger man hemma i 4 dagar i sängen med feber. Men sen kanske febern försvinner, men man mår fortfarande lite dåligt för att man har legat still i 4 dagar. Efter ett tag vet man inte om man fortfarande är sjuk eller om det bara är på grund av att man har legat still i 4 dagar som man känner sig sjuk.
Men så är det ju. Men medan jag kanske sa att okej, nu känner jag mig väldigt ledsen här. Jag gråter vid 2-3 tillfällen och jag går runt och liksom bara, nu känns det jobbigt. Men jag vet att det kommer gå över. Och jag försöker undvika ganska mycket att dricka för mycket. För att jag är rädd för att bakfyllan ska bli för helvetisk.
Ja, och sen, jo, men det är nog smart också.
Och sen går det över ganska snabbt. Då slipper jag den här månaden av alkoholism. Med alla problemen det innebär. Liksom med övervikt och liksom humörsvängningar. Och att man kanske gör bort sig på fyllan eller liksom skadar sig. Eller, du vet, det finns ju mycket som kan hända.
Ja. Jo, det ligger nog något i det. Men sen å andra sidan har jag inga självmordstankar.
Nej, just det. Ja, det kanske är ja, men det kanske är så att jag har närmare då till känslor, att jag så har, som klischén säger, att ha kontakt med sina känslor.
Ja. Ska det här heta att ha kontakt med sina känslor special?
Ja, något sånt får den väl heta. Män som verkligen känner efter. Kontakt med sina känslor.
Känslor special.
Ja, känslor eller bara. Jag märkte i förra avsnittet av Specialisterna podcast, så hade du och Albin gått lite mer åt liksom det här hållet och ha en spaning som ni pratar om, alltså lite som Della Sport.
Ja, precis.
Nu, vi snackade om att vi skulle göra det i det här avsnittet också, men det kändes som att vi aldrig riktigt kom in på några ämnen. Nej.
Jag tror det var ett tag sedan du och jag pratade med varandra, så det var rätt roligt att bara prata på också, tyckte jag.
Ja, det kanske är bättre. Vi får väl spara de här spaningarna vi har till något annat tillfälle. Eller har du någonting du vill ta upp nu?
Nej, inget direkt. Utan vi har spelat in över en timme nu också.
Ja.
Har du något du vill ta upp?
Nej, det känns det som så här...
Malplacerat,
ja. När man har pratat om självmordstankar och gråta inför kompisar så här, om jag har någon liten rolig spaning om samlarkorten i päronsplitt på 80-talet, det känns så här. Det känns så fel.
Men ska vi testa och se om det är så fel att det blir rätt?
Okej, vi testar då. Någon som minns päronsplitt?
Jag minns päronsplitt. Finns glass. Inte den fortfarande?
Jag tror glassen finns kvar. Men, på 80-talet och i slutet av 70-talet så fick man samlarkort med då.
Jaha. Ja, jag är med.
Och det var päronrekord med den tecknade figuren Per Päron. Som var ett päron då med ögon och näsa och mun.
Det är sånt som jag har väldigt svårt för.
Ja, du har rantat lite om det. När man gör en maskot, alltså, liksom, eller en logotyp som bara är...
Som bara är saken man... Som den är logotyp för.
Ja, det krävs ett minimum fantasi.
Ja, som den värsta är den... Jag tror, heter det GP Moneybank? Eller inte Moneybank. GP Powerbank heter den så.
Mm.
Det är ju då... batterier med då en laddare, en sån laddare man sätter ner de här batterierna i. Och logotypen är bara den laddaren med ben och armar.
jag tycker faktiskt det är rätt, jag tycker det är lite charmigt, den typen av logotyp egentligen.
Okay.
Mm. Jag gillar Per Päron. men de här samlarkorten, jag minns dem från min barndom. Det var då päronrekord. Och det var ofta en fråga så här, till exempel så här, vilken är världens största stjärna? Och så sa då Per Päron, svarade det solen. Men det var ju då fel svar. Mm-hmm. Och så stod det rätt svar på baksidan, som då till exempel nej, den största stjärnan som vi känner till är 1 miljard gånger större än solen, bla bla bla. Så liksom det var päronrekord.
Det kan väl inte gärna vara jordens största, eller vad sa du, världens största?
Världens största stjärna.
Universum.
Men frågan var, vilken är världens största stjärna?
Vad räknas som världen? Jag tänker att världen är jorden.
Jag tänker att världen är hela världen. Alltså hela universum. Världsalltet. Ja, alltså det här, då, tänk att jag var 5 år när jag såg de här päronrekorden ungefär. Så att det var ju länge sedan.
Jag bara tänkte vid, för man har ju så World Cup och
att det finns olika världar.
Ja.
Universumsmästerskapen. Ja, det är nog...
Ja, det finns ju Mr. Universum.
Just det.
Mr. Universe.
Finns det inte Miss Universe det också? Miss World,
jo, det finns,
Miss
Universe. Ja, just det. Ja, precis. Och då Miss World borde vara jorden då, tänker man.
Ja, varför World? Ja, det vi märker ord här.
Ja, precis. Jag gjorde det. Ja.
Men han svarade fel, förutom ett samlarkort där jag minns att frågan var: vem är världens bästa päron? Och då svarade han Per Päron. Och på baksidan så stod det då: äntligen rätt. Världens bästa päron är Per Päron.
Mm-hmm.
Men grejen är, min spaning då är att internet är inte stort nog. Det räcker inte till liksom. Jag kan inte googla fram. Jag är väldigt intresserad av. Jag hittar lite information om dem. Alltså jag hittar en bild på päronrekord. Det finns typ 2 bilder. En på en hög och en på ett exempel på ett kort. Och det står lite fakta. Men jag vill veta, vem är det som har tecknat den här Per Päron? Vad heter den tecknaren? Vad har han tecknat för andra uppdrag liksom innan? Och... jag liksom, man hade velat se mer bakgrunden till exakt när mycket frågor var liksom själva, jag minns inte om kortet var liksom innanför glasspappret och liksom rakt in på glassen, och frågan är då, blir inte det lite väl kladdigt liksom?
Just det.
Jag fick samma känsla när jag försökte googla om luktisar, de klassiska trendluktisarna, vem som har tecknat dem. också extremt svårt att ta fram. Jag köpte till, beställde till och med en bok om luktisar från nätet liksom, där det stod om kvinnan då som hade uppfunnit dem. Som var en lärarinna som hade, och jag, det stod inte rakt av, rakt upp och ner att det var hon som hade tecknat de här luktisarna. Men det antyddes lite att det var hon som hade gjort det.
Okej.
Men det var, men jag menar, och det är ändå en amerikanskt fenomen. Så där, jag tänker mig att Per Perron är lite smalare eftersom det är lite internationellt. Men de här luktisarna är ju extremt mycket kult liksom.
Det är ändå, det är intressant det här med att internet inte är stort nog. Alltså man har ju nästan en övertro till internet. För att man har ju blivit liksom itutad att det man kan hitta allting på internet. Och då blir det ju extremt frustrerande när det inte finns på internet. Då blir det ju som att det aldrig har ägt rum på något sätt.
Ja, har du varit med om det någon gång att du letar efter någon information och den inte finns på internet? För jag kan tänka mig, du är ju Nintendo-intresserad och sånt där. Där känns det som att det finns där mycket mer info.
Ja, där finns väldigt mycket. Så där är det nog svårt. Men senast jag stötte på något liknande där det var i alla fall var väldigt svårt. Det var jag sökte på bara häromdagen, sökte på statistik för 2015 års VM i damfotboll. Och då ville jag ha statistik på avslut på mål och varifrån de flesta avsluten togs, alltså om det var innanför straffområdet eller utanför straffområdet och så vidare. Men det då satt jag nog ändå i 30-40 minuter och googla och hittade inte alls den statistiken jag ville ha. Så det var senast jag upplevde att internet var för litet, att det fanns för lite på internet. Men jag funderar på, alltså om man tar de internets 10 första år som om man då räknar från när internet slog igenom. Att där känns det som att det kom massa information ut liksom. Det var det folk var intresserade av, lägga ut information på internet.
Ja, fokus har flyttats lite från information.
Ja, nu är det ju bara liksom det sociala, att man ska umgås och lägga upp lite om sitt eget liv och titta på andras liv då. Det blir inte samma grätrotsrörelse om man bortser från Wikipedia och de kämparna som är medlemmar på Wikipedia och sitter. Om man bortser från det så är det nästan, känns det inte som det finns det här, den gräsrotsrörelsen som fanns i början av internet.
Nej, när man satt liksom i början i skolan och fick göra egna hemsidor, då var det någon så här, ja men nu ska jag göra en hemsida om min favorit dancehall-artist Sissla. Och så gjorde de liksom en egen så här lite fakta om då den artisten eller någonting.
Ja, precis.
Det var det man tänkte att internet var.
Ja. Och idag så lägger... Ja, precis. Idag lägger man kanske upp en bild på artisten på sin Instagram.
Om, ja.
Och då är det också alla de... Alla forum är ju mer eller mindre slutna också, att om du kanske har någon som någon Facebook-entusiast som älskar Per Perron. Men han kanske har en Instagram som är dold, sluten Instagram eller en privat Facebook.
Ja, så kan det vara.
Men där han lägger upp lite info om Per Perron. Kolla den här papperonbilden som jag hade glömt bort att jag hade. Gud vad snyggt Mikael Hansen tecknade, kanske han skriver. Men så är det bara hans 120 vänner som kan se det. Och ingen av de 120 är intresserade av papperon.
jag käkade lunch idag med David Liljemark. Min kompis då som är ganska... Han är ju special, han har mycket specialintressen och sådär. Så då tog jag upp Per Perron så här, så sa han, jag saknar bild 30. Nej, nu blev det Agros röst för att han det skulle, David Liljemark är varmlänge. Ja, David Liljemark. Och bild nummer 32, 46 och 75 undrar jag om han har. Då hade han alla päronrekorden förutom tre. Men han visste inte heller vem som hade tecknat dem. Liksom. Han, det var, de här frågorna jag ställde visste inte han heller. Liksom. Han hade ingen fakta där. Men han hade väldigt många bilder.
Ja.
Och han blev upprörd av att jag inte hade kvar de bilderna jag hade köpt som femåring.
Ja, just det. Det är klart.
Han är med anal. Att,
de hade, någon av dem hade ju kunnat vara en av de tre som han saknade också.
Ja, jo. Men om någon av lyssnarna känner till vem som har tecknat päronrekord från till GB-glass, så får ni gärna höra av er.
Till exempel, och om de hör av sig till dig, tar du då på dig den här gräsrotsrörelserollen och lägger upp och registrerar dig på Wikipedia och skriver in informationen på Wikipedia?
Ja, vad jobbigt. Nej, det gör jag inte. Någon annan får göra det. Någon som redan är reggad på Wikipedia. Ja,
nej, jag förstår dig. Jag hade inte heller orkat. Jag hade tänkt, ja, men nu vet ju jag.
Hade du förberett någon spaning du vill ta? Nu har vi spelat in en timme och 18 minuter.
Ja, vi kanske kan hålla där så kan vi köra vidare i nästa avsnitt.
Ja, det får vi göra.
Det blir bra.
Okej.
Ska vi plugga någonting?
Ja, Patreon för specialisterna podcast. Gå in och supporta med lite dollars. Sen, jag har inte så jättemycket gig de närmaste veckorna.
Jag har en sommarturné.
Just det.
Den heter Funny Fuck Up 2017. Och det är en stand-up-turné med mig, Anton Magnusson, Arman Reinsson, Simon Kippen Svensson, Johannes Finnlagsson, Kringland Svensson och Petrina Solange. Vi kommer till Helsingborg den 20 juli, Kalmar 21 juli, Växjö 22 juli. Sen hoppar jag av turnén för då ska jag till Emmaboda. Men då tar Kringland Svensson över för mig och hoppar in i Göteborg 27 juli och Linköping 28 juli. Biljetter på underproduktion.se/biljetter.
Jag kan ju säga att ni kan gå in på Spotify, söka efter en slapp timme, så får ni lyssna på en timmes stand-up för mig.
Ja. Den är riktigt bra.
Tack. Och till nästa vecka så säger vi rabadabba tipptopp.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll.
Vi kan alla ta vårt liv. Somliga tar piller och de sväljer det med sprit. Andra köper räcker hem och hänger sig med flit. Och vissa föds i länder där de väljer att ha krigsvin.
Senast jag var intresserad av någonting så kände jag att det är fegt att leva. Men att dö är coolt, jag tror du fattar vad jag menar. 27 Club blev bara 11 år försenad. Tjena!
Hejsan, jag känner mig så delad. En del av mig vill dö, en annan del är lite tveksam. Alla ska vi dö, men jag planerar det i schemat. Jag vill inte dö,
men får du hålla det till temat.
Okej, fan.
Vi måste ändå alla dö på något sätt. Till exempel tömma bägaren som Sokrates.
Eller lägga sig som jag hade stått på tågets räls.
Eller som Jack Dawson på båten hem.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll. Anton, tunn och vit som tandtråd. Jag ska leva livet och jag lever mitt med cancer. Föddes i en kropp som inte accepterar transor. Du lär av dina misstag men jag lär mig av min framgång. Ja då.
Här är allting jag begärde. Att allt skulle bli perfekt för allting som jag krävde. Ville inte ha något mer än rikedom och kärlek. Kanske lite max men jag vill inte vara besvärlig. Ärligt.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll.
Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv. Jag ska ta mitt liv.
Jag ska ta mitt liv på klubben ikväll.
Jag ska ta mitt liv på klubben när alla tittar på. Jag ska ta mitt liv på klubben innan alla hunnit gå. Jag ska ta mitt liv på klubben när alla tittar på. Jag ska ta mitt liv på klubben i natt. Jag ska ta mitt liv på klubben när alla tittar på. Jag ska ta mitt liv på klubben innan alla hunnit gå. Jag ska ta mitt liv på klubben när alla tittar på. Jag ska ta mitt liv på klubben i natt.
Ja då, ja då. Jag är den enda som kan få sitt hjärta krossat utan att märka något alls. Och det enda jag med säkerhet vet är hur allting verkligen är. Och jag spenderar mer parten av min vakna tid med att försöka ta mitt liv. För att jag någonsin velat att bli en föredetting som min döde släkting.
Nyligen förlorade vi Fidel Castro. Dog i sitt hem när han fick en halsfluss. Och en hjärtattack drabbade Picasso. Efter chocken av ett krav från inkasso. Winston Churchill dog av sprit och rökning.
Anne Frank dog i Amsterdam.
Svarten brann för att kvarten brann.
Elvis Presley dog väldigt fläskig.
Och Hemingway, han hängde sig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.